Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre sedan datorn kom, tycker Britt.
Internet är heta linjen för datorer.
Här är ett exempel som kan bli verklighet i framtiden.
World Wide Web.
Och en hel del saker har faktiskt blivit bättre.
Joakim Jardenberg är en allsidig internetpionjär. Redan 1994 jobbar han som konsult på Aftonbladet.se och kickar igång den svenska webbens första nyhetsflöde som hämtas automatiskt från text-tv. Sedan dess har han varit en ständig röst i ett snabbrörligt medielandskap. I denna intervju med Internetmuseums Jörgen Löwenfelt berättar han också om varför tidningar ska vara gratis.
Joakim Jardenberg, du är ansvarig för det allra första nyhetsflödet på svenska internet. Kan du berätta, hur kommer det sig att det är du som har gjort det här? Är du skyldig till alla dessa nyhetsjankis som finns ute i Sverige idag?
Ja, just det. Och alla de riktiga nyheterna, inte de fejkade nyheterna då. Ansvarig egentligen, det var ju Björn Hedin, eller Bosse Hedin menar jag, på Aftonbladet. Men det var jag som hackade ihop det. Det var jag som gjorde det här bygget tillsammans med lite andra smartskallar som kunde lite PHP och lite C-programmering och sådär.
Vad var det för hemsida innan Aftonbladet?
Från början så var det ju Mark Comerford och ett gäng på GMG i Stockholm som, eller GMK är det i Stockholm, det. GMK som tillsammans med kulturen på Aftonbladet gjorde en sån här riktig första versionens HTML-hackad Aftonbladet-utgåva på deras domän och så. Men sen så tyckte ju Bosse Hedin och ledningen på Aftonbladet att det här är nog någonting som kan bli spännande, så det behöver vi plocka hem. Så då registrerade de domänen aftonbladet.se och så tog vi hem det till Arenavägen ut vid Globen till Aftonbladets redaktion.
Och vad tänkte man då? Alltså man visste ju inte vad en tidning på internet, vad är det för någonting?
Nej, men jag tror det är Busse och vi i det här gänget, Jens Freirud med flera som var inblandade där, det vi nog ganska snabbt kom på, det var att på den tiden så var ju de flesta webbar, där var ju startsidan någon slags emulering av den fysiska världen, och så såg Aftonbladets första sajt ut också. Det var liksom en bild av redaktionen på Globen, och så skulle man kliva in där och åka hiss och grejer, och du vet, så man försökte ju liksom få det till och se ut som den fysiska världen. Men det vi kom på ganska snabbt, det var ju att värdet i en tidning är ju liksom inte redaktionsbyggnaden, utan det är ju innehållet i tidningen och den presentationen. Så att vi var tidigt ute med att liksom förstå, tror jag, att nyheter på webben, då är det nyheter på webben som gäller, va? Och försöka ta vara på de värdena.
Så där, nu var året 1994. Och hur bar du det åt då för att skapa ett nyhetsflöde på internet? Hur gör man det?
Ja,
man inte har gjort det förut?
Nej, man har inte gjort det, för man skulle kunna tycka att man började med att skapa en webbredaktion kanske, men riktigt så det gick det inte till. Utan det som hände, det var att Aftonbladet hade sedan 93, tror jag, sen text-tv-nyheter på TV3. Och sen så sa TV3 upp det här avtalet, har jag för mig att det var, om man skulle så småningom visade sig att man kunde börja sända via TV5 istället, eller Kanal 5 via sändare i London och allt vad det nu var. Men det blev liksom en sån här, oh shit, nu har vi folk som sitter här och producerar text-tv-nyheter, men vi har ingenstans att ta vägen med dem. Så den första initiala reaktionen, det var väl att då använder vi de två snubbarna som sitter där inne och skriver text-tv-nyheter och låter dem skriva webb istället. Men sen så kom ju då den här räddningen då, att man skulle fortsätta sända text-tv via Kanal 5. Och då kom vi på att om vi gör så här att vi tar en Mac LC475 med ett text-tv-kort i och skriver en liten programvara som läser ut den här text-tvn, som ju var, du vet, pixlet så här, läser ut det och gör HTML av det och sen skjuter över det på en annan maskin där ligger en liten webbserver med lite PHP-skript och rullar och sådär. Så kan vi ju faktiskt skapa ett riktigt nyhetsflöde av detta. Så att gången var egentligen att ha satt två snubbar in i en skrubb och skrev text-tv-nyheter. Sen gick det via kabel, då, dedikerad kabel till London, upp i satelliten där. Sen ner i det vanliga kabel-tv-uttaget i väggen, så att säga, på Aftonbladet. In i en Mac, bearbetade lite grann där, över i en annan och sen ut på webben. Det är också ett CMS.
Ja.
Det är också ett publiceringsverktyg.
Var det någon som reagerade på det här, att det här var liksom nyskapande på något sätt?
Ja, alltså det som hände var ju att du fick en nyhetspuls liksom, att allt det som text-tv-junkies på den tiden gick igång på att det var väldigt kortfattat och det var väldigt aktuellt relativt allting annat, för det var snabba, korta puckar. Det fick du ju här också. Det var ju totalt annorlunda mot allting annat som fanns på webben. Sverige var ju tidigt ute på ett annat plan här också. Det var ju Helsingborgs Dagblad då, som jag så småningom sen började jobba med. De hade en kille som heter Christer Klingborg som jobbade med deras taltidning. Mm. Och då var det ju så att taltidningsprocessen, det var ju liksom att man satt där med den dagstidningen då, och på kvällen innan den skickades ut så satt ett gäng och läste in det här. Men de gjorde ju det från skriftliga manus. Och då kunde man ju faktiskt ta de manusen och bara göra en HTML-snurra på det också. Så att strax efter att vi hade börjat med den här text-tv-lösningen för att få ut aktuella nyheter på aftonbladet.se, så kom HD med en lösning där de la ut hela tidningen i princip då. Och det var ju en helt annan process. Men det var helt spännande, för det blev väldigt mycket diskussioner runt liksom, vad ska nyheter på webben vara? Och är det det här snabba text-tv-flödet som ska vara grejen, eller är det att hela tidningen ska ut? Och det var i alla fall ett par stycken som tyckte det var intressant.
Men hade ni några andra att titta på eller speglar det utomlands?
Nej, inte när det gällde den processen. Jag tror knappt den processen som HD körde heller då med det här taltidningslösningen ut på nätet. Utan det kändes nog som att vi i Sverige var jäkligt tidigt ute där med det här. De andra stora drakarna började ju i ungefär samma veva, kanske in på 95 egentligen, hösten 95, började ju titta på webbpublicering. Mm. Men då var det ju folk som satt på en redaktion liksom och skrev korta nyheter på webben.
Men det här med flöden är ju väldigt populärt idag. Liksom, fanns det andra flöden då som du kunde titta på?
Nej, det fanns det inte. Utan strax därefter så började väl hela den här rörelsen med RSS och så växa fram också. Men det var ju fortfarande på produktionssidan, så var det, vad jag kan komma ihåg i alla fall, ingenting som var så snabbt och så plats liksom realtid och så nära det vi betraktar som ett nyhetsflöde idag som det vi gjorde på Aftonbladet.
Ja, det var väl text-tv då helt enkelt?
Ja, det var ju text-tv, precis. Och det, jag kommer fortfarande ihåg en del av de här intressanta konsekvenserna, för att vi ville ju på text-tv, så var det ju så att det kunde stå i slutet på en text-tv-sida att läs mer på sidan 333 liksom. Mm. Och då skulle man ju knappa in 333 på fjärrkontrollen, och det funkar inte på webben. Så att vi, det här POP-skriptet som vi byggde, det letade ju efter treställiga nummerserier och gjorde dem till klickbara länkar. Vilket ju inte var så kul när det var 118 personer som hade blivit skadade i kravaller någonstans. För då blev det ju en klickbar länk till sidan 118. Och det där levde kvar, så vitt jag kan komma ihåg, så levde det kvar så länge den snurran stod och rullade på Aftonbladet i alla fall. Det var bara en sån
hur länge var det?
Ja, det var rätt kort tid egentligen, för att vi gick ganska snart över till att ha ett riktigt redaktionellt flöde istället. Men däremot så köpte ju SVT exakt samma snurra. Och där stod den och rullade pinsamt länge, skulle jag vilja säga. Och det var lite grann så här, det var jäkligt robusta prylar egentligen som man byggde på den tiden när man satt och handknackade allting i princip. Så att jag tror på SVT var det nog lite grann så att man köpte in det av mig och Mac-mäckarna då, som väl var huvudleverantören för det. Och så ställde man det i en skrubb liksom, och så stod det bara där och stod. Och man glömde väl nästan bort det lite grann, ända fram till Sveriges Television och SVT Interactive, och så där började få upp ögonen för att här ska vi göra någonting. För på den tiden så var det var en kille på nyhetsredaktionen på Rapport som var jäkligt drivande, och han liksom plockade in det här, och sen fick han gå vidare någon annanstans. Jag tror faktiskt att de maskinerna bara stod där och gick liksom. Jättegulligt.
Men din roll då på Aftonbladet, för du var ju inte anställd.
Nej.
Hur kommer det sig att du var där liksom?
Ja, det började ju med att jag kom dit som en uthyrd konsult från Mac-mäckarna i Malmö, som var det utbildningsföretaget som jag gick till då när jag blev rekryterad dit helt enkelt från det militära. Vi hade folk uppe på Aftonbladet för att hjälpa dem med deras DVD-produktioner. Det började ju med, eller CD-ROM var det egentligen. Det började ju med Aftonbladet Resa och Aftonbladet Puls och de här CD-ROM-produktionerna man gjorde. Så vi hade folk där uppe. Och när då Bosse Hedin började fundera på, med vår hjälp förmodligen, började fundera på att man skulle göra någonting på riktigt med det här med webben. Så vände han sig till oss. Så det kom rätt naturligt på det viset.
När du är här nu som internetpionjär så är det ju delvis för det här du har gjort på Aftonbladet, men också som någon sorts representant för medievärlden, får man säga. Ja. För att om man tittar på hur liksom, svenska dagstidningar har förändrats sedan 90-talet, så ja, det har ju hänt en del.
Mm, det kan man väl säga.
Så vi ska prata lite mer om det senare, tänkte jag. Mm. Men skulle inte du kunna berätta lite, hur hamnade du här? Om vi börjar liksom från början. Vad ville du bli när efter skolan? Liksom?
Jag ville bli fotograf. Ja. På den tiden så var jag trummis och spelade in lite plattor och sådär. Men jag fotograferade mycket också. Så efter grundskolan så ville jag utbilda mig till fotograf. Men jag kom inte in på Christer Strömholms fotoskola för jag hade för dåliga betyg. Och istället för att gå någon annan linje så sa jag nej, men då får jag väl lösa det på något annat sätt. Så då köpte jag in mig och köpte ett företag, en fotograf som heter Henning Stenberg som jag hade jobbat hos i många år tidigare. Och via då det här fotograferandet och så vaknar ju nörden i mig lite grann och BBS så börjar ju dyka upp då. Och vi snackar ju slutet på 80-talet där, 86 någonting, 84. Och det gick jäkligt bra med det här plåtandet och jag jobbade mycket på SVT då också, satt och körde sådana här textgenerator. Det var ju lite data liksom, ja, så det var lite datoraktigt och gillade det. Men sen så fastnade jag i det militära och jag kom inte därifrån för en 6 år senare då när Mac-mekarna lyfte ut mig. Och under den tiden där i det militära så blev det ju ännu mer med datorer och IT. Och på den tiden kallade vi ju det för data liksom. Va? Det var ju databaser och ganska så mycket hardcore-programmering och så. Men sen samtidigt som jag började på Mac-mekarna med långa såna här arbetsmarknadsutbildningar med ny informationsteknik och så började ju webben hända också. Mm. Internet hade ju hänt ett tag, men det var ju Gopher och Waze och alla de här riktigt supernördiga lösningarna. Vi satt och körde Telnet, svart ruta och så. Men sen så började ju webben hända och det passade så bra in i de utbildningarna vi hade. Va? När vi gjorde utbildningar där folk kom, yrkesutbildningar. De var bibliotekarier, de var arkitekter, arkeologer och så skulle de lära sig lite data. Det jackade i så bra. Så då började vi köra webbutbildningar också. Eller rättare sagt, vi integrerade webben i den.
Och det en av de här webbutbildningarna var väl den första
i Sverige? Vi tror det.
Vad vi vet i alla fall. Om någon har en tidigare så är det bara att höra av sig.
Precis.
Men 1993 så... Det står på internetmuseum också som en punkt ju.
Just det, precis.
Den äldsta vi känner till.
Ja, precis. Det är rätt roligt. Det var egentligen en utbildning som heter ny informationsteknik. Då fick man bland annat, som en av punkterna på listan här, så fick man ägna sig åt skapande av optimerande dokument för publicering på internet. Inom parentes www.
Och de här personerna som gjorde den här utbildningen var inte bara datanördar utan
nej. Nej, de var inte alls datanördar egentligen utan de var ju professionals på andra områden. Va? De var ju yrkesutbildade som jag sa. Jag kommer ihåg framförallt bibliotekarier och arkitekter och arkeologer och så.
Så vad tyckte de om internet när de fick se det? Det var ju väldigt tidigt liksom.
Ja, men de tyckte ju det var jätteroligt. Alltså det var ju så. Jag vet, om vi pratar där någonstans slutet 93 så kommer jag ihåg det fanns 81 webbsajter i världen och jag hade ju koll på allihopa. Jag var ju kungen av webben liksom, så jag kunde ju gå in där i klassrummet och så kunde jag liksom dra upp en av de här webbsajterna ur fickan. Det kunde vara en webbkamera på en kaffekokare någonstans. Och så kunde vi liksom ha en diskussion som jag hade förberett om vad det betydde för en bibliotekarie och så här. Men sen var det en morgon när en av mina studenter kallade över mig och pekade på skärmen och sa: "Du magistern, den här har vi inte pratat om." Och jag hade aldrig sett den förr. Det var liksom
en ny hemsida.
Sajt nummer 82 liksom så. Och jag blev helt ställd först. Jag kommer ihåg faktiskt, det var Justin's Links to the Underground, alltså Justin Hall, den här personen som i efterhand väl har dubbat som den första personliga bloggaren. Han pratade om hur han hatar sina föräldrar och hur jobbet det var i skolan och att han aldrig fick sex och sådär. Och det var ju helt väsensskilt ifrån allting som hade gjorts tidigare. Och då var det någonting som hände. Så här, först var det väl marken öppnade sig under fötterna på mig. Vad ska jag nu göra av det här? Men någonstans där så landade jag i att det här var ju jävligt mysig känsla egentligen. Här klev jag in i ett rum och trodde att jag hade full koll på läget och så visade det sig att jag hade inte det. Och där fick jag nog den här internetbasillen på riktigt. Att det här är liksom ett sånt ymnighetshorn av möjligheter och överraskningar. Och så jag kommer nog aldrig mer kunna gå in och känna att jag är en här Mr. Know-it-all liksom, utan jag vet inte bättre, men jag kanske vet lite annorlunda för att jobba med något faciliterande förhållningssätt.
Så att du driver den här kursen och lär ut någonting som ja, det finns ju inga färdiga skolböcker i hur man lär ut webben vid den här tiden. Men hur lärde du dig själv då?
Så som jag alltid har lärt mig saker genom nyfikenhet. Och på det viset är ju också webben fantastisk. För det fanns ju, om du såg någonting snyggt på webben och du undrar hur det var, så var det ju bara liksom kommando E eller äpple E liksom, så såg du ju källkoden. Du såg ju liksom hur det här var skrivet, hur det här var konstruerat. Och när man tycker att någonting är spännande och roligt, så är det ju inget problem att lägga mycket tid på det. Och lägger du mycket tid på det, så lär du ju dig det. Och det är precis samma mekanism.
Ja, men det här med klippa och klistra, hur mycket använder du det liksom, där i början?
Ja, hur mycket som helst, såklart. Ja, men det var ju så, du byggde upp dina egna små bibliotek med HTML-kod som nästan liksom hade din signatur lite grann. Så här. Jag kan ju, fortfarande idag så kan jag liksom, om jag gräver riktigt djupt i arkiven, så kan jag hitta sidor som jag hackade ihop på det sättet, va, på den tiden. Och jag kan faktiskt titta på koden och säga att nej, men där försökte jag liksom sätta min prägel på det. Det är jätteroligt.
Men så hamnar du i alla fall på Aftonbladet. Hur kommer det sig? Alltså, det går ju väldigt snabbt de här åren, får man säga. Så här, 93, Mackmäckarna, 94 är du på Aftonbladet. Mm. Skapar Sveriges första tidningssajt. Mm. Kan du berätta så hur gick det till?
Nej, men det var ju lite grann, så tempot var ju vansinnigt högt då. In a good way på alla sätt, för det fanns så lite friktion och det fanns liksom ingen överbyggnad, utan det var ju Bosse Hedin och Jens Frerud och jag och ett par till, och kom vi på någonting på eftermiddagen att det här vore ju en kul grej att göra. Så satt jag ju där och hackade på natten, och sen på morgonen så var det ute liksom, och det fanns ingen större process runt det, med att saker och ting liksom skulle godkännas och kvalitetsgranskas och allt vad det nu var. Det, jag kommer ihåg, vi höll på ett tag, vi hade ju den här idén om att man måste ju söka vad viktigt liksom så. Och å ena sidan så försökte vi övertyga Altavista, tror jag det var på den tiden, om att Aftonbladet skulle bli en partner till dem och så här. Men å andra sidan så tittar vi ju lite grann på vad kan vi göra med egna verktyg. Och då fanns det någon jävla sökmotor som var skriven i 4D, Fourth Dimension, som var en sån här databashistoria. Med en egen liten crawler och sånt. Och vi höll på med den i veckor och månader, tror jag, att försöka få den att fungera. Men webben växte ju så fort, och så det här lilla fulhacket, det kraschade ju för fan en gång i timmen liksom. Men vi gav inte upp för det, utan den låg där liksom så. Här kan du söka Aftonbladet liksom, där kan du söka hela Sverige. Nej, det fungerade 5 minuter per timme typ liksom. Men det var okej.
För du var ju också inblandad i det här med att valresultatet 94.
Mm. Med Patrik Fällström på ena sidan och jag och ett par till på andra sidan.
Om man inte liksom känner till den här historien, vad var det som hände då som gjorde att saker förändrades i samhället?
Valresultaten hade ju tidigare distribuerats framförallt via fax. Och det var ju system som varken var säkra eller stabila eller speciellt praktiska. För då skulle det liksom sen knappas in igen i andra änden. Så det fanns ju en idé om att man skulle gå över till digital distribution. Och då var det väl Patrik och gänget på Swipnet då som kläckte den här idén att vi skulle använda e-post som distributionskanal. Och det kan låta jättekonstigt idag, men hösten 1994, kanske framförallt sommaren 1994, så hade de flesta tidningar i Sverige inte e-post. Så att då var vi ett gäng på Mackmäckan också som sydde ihop det som vi kallade för en Internet Toolbox, ITB. Och det var en Linux-maskin som då var förkonfigurerad så att man i princip nästan kunde åka ut i en landsortstidning, plugga in den i väggen, så där var en Ethernet-sladd och där var liksom en strömsladd, och sen så gick den här igång på något magiskt sätt då. Och så hade du då e-post. Men vi passade på att smyga in andra saker i den maskinen också, så där var ju FTP-servrar, där var webbservrar, där var liksom det man behövde för att komma igång med webben. Men just med fokus på valet då, så Internet Toolbox i all ära, vi for runt med det, men det var ju på Aftonbladet som jag gjorde det mesta jobbet själv med det här. Och då var det ju UUCP-kopplingar på den tiden. Det var ju liksom en programvara som ringde upp till nätet var 30:e minut och kollade i en brevlåda om det fanns någonting, och så tankade den hem det och processade och bearbetade det. Och sen så skulle det dessutom vara åtminstone signerat, men jag tror fan att det var krypterat också med PGP. Så då fick man ju liksom bygga en snurra som dekrypterade de här mailbilagorna, och sen så skulle det läggas ut i filsystemet i textfiler namngivna på ett speciellt sätt. Och så det var rätt mycket pyssel.
Så hur många svenska tidningar var det som nappade på det här?
Jag Jag tror nästan att jag kan tänka mig att vi levererade en 30, 40, kanske 50 sådana här internet toolboxes i alla fall. Jag kan kolla det med Claes Magnusson, han på Macmekarna, han har säkert koll på det.
Så här i efterhand, vad tror du, liksom, hur viktigt var det för svensk internet?
Ja, men det var ju vansinnigt viktigt, för att det hade ju hänt förr eller senare ändå, men valresultatet och det här tvånget att liksom flytta fram den här tekniska positionen lite grann, det gjorde ju att det hände tidigare än vad det hade gjort annars. Och när väl den här lilla internet, det var ju lite grann som ett internetvirus som helt plötsligt befann sig på redaktionen, så blev det ju någonting man började prata om det där, och man började ganska snabbt fundera på vilka andra effekter som det skulle kunna ha. Och det var ju lite grann så, den breda massan på tidningsredaktionen och kanske framförallt på de ekonomiska delarna av tidningarna, de hade ju inte en aning om internet, de kunde inte bry sig mindre. Men nästan överallt så fanns det ju någon eller några som tyckte att det här var superintressant. Mm. Och de fick allt utrymme i världen liksom att ge sig hän åt det här. Va? De kanske satt två personer runt ett skrivbord bara och ingen visste vad de gjorde. Men vi kunde ändå prata med varandra och få upp ett gemensamt driv.
För om man jämför med medievärlden idag, det låter ju som att det fanns resurser.
Ja.
Att göra saker.
Ja. Men alltså tidningarna på den tiden var ju svinrika. Mm. Va? Och det här var ju inga stora kostnadsmassor. Det var ju på den tiden när man fortfarande pratade om att man liksom skulle investera i nya tryckpressar var tionde år och sånt. Det var ju miljardinvesteringar. Så detta var ju, det var ju felräkningspengar. Det syntes ju inte någonstans. Så på det sättet så var det ju en... Det var lite grann det här du frågade över tempot. Liksom, så hur kunde det gå så snabbt? Och det ena var ju att vi var små och lättrörliga organisationer i organisationen. Men det andra det var ju att vi fick utrymme att göra det. Det var ju liksom, det var nog ingen som trodde speciellt mycket på det, men det betyder ju också att det var ingen som trodde att det var någon speciell fara eller risk med det.
Det var inte så här, det här kommer att ta vår affär liksom.
Nej, det kom sen. Ja. Det kom sen, kan man väl lugnt säga.
Så att om vi fokuserar på aftonbladet.se som verkligen är historiskt, så där har det ju funnits en väldigt tydlig inriktning från dag ett, till skillnad från lite andra redaktioner. Mm. Kan du berätta lite om hur var det där inne på Aftonbladet? Vad sa man? Liksom?
Nej, men det var en fantastisk energi. Om man börjar med det här beslutet att internet var någonting att pyssla med, så handlade det ju om att Expressen vid den tiden, alla pratade ju BBS på den tiden, och så Expressen kickade igång någon first class grej som man blev lite stressad
Stingnet,
av. Ja, Stingnet, precis. Som man blev lite stressad av i huset. Och det var ju just det här också att man skulle kliva in i hiss och åka mellan olika våningar och sådär. Och då var det ju liksom så, måste vi också göra det? Men då var det nog Bosse Hedin som var jäkligt klok där. För han hade då pratat mycket med Mark och gänget. Och han är en klok människa. Så han sa att nej, men vi ska nog satsa på webben istället. Den öppna webben är nu grejen. Så att tidigt här så fick man ju en känsla i Aftonbladet huset att webben var någonting som man kunde kika på. Det som sen hände, det var väl att Bosse var stark. Och att man såg att samtidigt som webben växte, för den började växa ganska snabbt, jag ska visa dig en investeringskalkyl här sen från 95. Men webben började ju växa ganska snabbt samtidigt som det gick väldigt bra för papperstidningen. Och någonstans så tror jag att man gjorde den här alldeles korrekta kopplingen, mer eller mindre undermedvetet, att aktiviteterna på nätet och tillväxten där gynnade papperstidningen, för den hjälpte till att bygga varumärket Aftonbladet och den hjälpte till att placera Aftonbladet i medvetandet hos publiker som kanske annars inte hade sett dem och så. Så att just det här att, och jag kommer ihåg det magiska ögonblicket när Torbjörn stod på skrivbordet nere på centralredaktionen och sa nu har vi gått om med Expressen. Det var ju precis i samma veva som webben liksom gick som en raket. Och det gjorde ju också att man kände att nej, men här är någonting. Och effekten av det blev att man ganska tidigt satte sig på kammaren och klurade på vad det här betyder ur ett strategiskt perspektiv, vad det betyder ur ett ekonomiskt perspektiv. Och jag tror att vi var ett gäng som for ner till Köpenhamn och satt på Angleterre och skrev ihop det som kommer kallas Elan-dokumentet. Och det får du inte fråga mig varför det heter så. Okay. Men där man egentligen pekade ut den här framtida strategin för Aftonbladet som sen har hållit ganska bra. Att jobba med öppna trafikdrivande delar, att använda den trafiken för att investera i bolag, att jobba med community-bitar, det som inledningsvis kanske var mycket så här, vad heter den, resedagboken eller vad det nu heter för något, men som sen väldigt tidigt blev Blocket, som ju finns en ganska nära koppling till community-skapen. Mm. Så alltså den här treenigheten egentligen, där man kunde flytta publiken från det ena benet till det andra och se till att tjäna pengar på dem. Det känns väl lite grann som att man satte den strategin så tidigt, eller åtminstone hade den som en arbetshypotes och sen höll fast vid den. Det är det som har gjort att de fortfarande är jävligt duktiga.
Hur pass i framkant var Aftonbladet globalt liksom, som tidning? I Sverige var man ju det.
Men... Det är svårt att hålla isär tidsperspektiven här, men min känsla är att Aftonbladet var väldigt, väldigt tidigt ute. Men när det började komma internationella delegationer och hälsa på, det var ju sen när man hade gått upp i Schibsted-sfären på riktigt och man hade blivit en riktig pengarkista. Så att på den tiden så var det nog inte så att det kom några delegationer från New York Times. Titta, jag kommer inte ihåg det i alla fall. Men tekniskt sett var vi väldigt tidigt.
För Aftonbladet testade också mycket nya saker.
Jag
menar, väldigt många svenskar har ju minnen från så Aftonbladets chatt.
Yes.
Där träffades man eller träffade någon kompis eller... Att man ens, man kunde inte chatta i tidningen, så varför skulle man kunna chatta på webben? Det var ju inte självklart för andra tidningar att göra det. Nej. Hur kommer det sig att Aftonbladet testar de här sakerna?
Nej, men om du kommer från BBS-världen eller från KOM-världen och sådär, så visste du ju att chatta är hett liksom, att det är någonting som är en unik egenskap för nätet som man gärna vill pyssla med. Och två var ju precis den här experimentlustan, att om vi... Och just chatten var ju en sån, den kom ju till lite grann av en händelse bara. Vi satt och snackade och vi pratade om liksom vad är det man gör på nätet på andra ställen, på tidningarna. Vi kanske skulle ha en chatt, och då kommer jag inte ihåg, Jörgen Isaksson tror han hette, som var någon programmeringsnörd, jobbade för QX eller något, som hade hackat ihop en chatt där liksom. Och vi bara så liksom från den ena dagen till den andra. Han fick en slant och så implementerade vi den och så gick vi igång med det och så funkar det rätt bra.
Chattade du själv?
Då? Uh-huh. Ja, men absolut. Det var jag tvungen att göra. Jag satt och spökskrev åt George Scott, som var vår första bloggare. Det var liksom så vi tänkte, nu har vi en boxare, så då är det klart att vi måste spökskriva, för han kan väl inte skriva. Så hade vi Robin sen som tvåa, som andra chatt, och då tänkte vi att hon kan väl skriva själv, men hon var nästan sämre på att skriva än George Scott. Så vi fick sitta där och spökskriva till dem. Det var kul det med. Men jag kommer ihåg, alltså det är ett sånt magiskt ögonblick egentligen, för att vi kickade igång chatten på natten, eller om det möjligtvis var på kvällen. Och sen på morgonen när vi gick in och tittade lite grann på vad som hade hänt där, så upptäckte vi, för det var ju öppna delar av den här också som bara låg och rullade, att det var någon kvinna i typ Säffle här hemma och i Washington i USA som hade suttit och druckit morgonkaffe tillsammans och pratat med varandra i den här kanalen. Liksom. Och det var lite mäktigt. Det var lite skön känsla liksom, att vi kunde överbrygga de här geografiska avstånden och faktiskt tillföra någonting till folks liv som var nytt.
Just det. Ja, Aftonbladet samlade ju verkligen folk. Mm. Det fanns ju inte så många svenska sajter, särskilt i början. Nej. Där man kunde hänga.
Nej.
Eller där andra hängde också. Just det. Så att Aftonbladet blev ju en sån där plats. Det fanns ju också diskussionsforum på Aftonbladet, va?
Ja, absolut. Webex köpte vi in och körde. Jag kommer ihåg en annan sak med chatten. Ja. Var det så kul? Liksom så. Nej, vi dumpar det. Ja.
Jag kanske kan återkomma till det. Då.
Jag kan återkomma till det.
Ja, men de här diskussionsforumen. Mm. Det var väl inte helt okontroversiellt heller att låta folk skriva precis vad som helst?
Nej. Och om vi pratar om diskussionsforumen, så blev det ju en lite olycklig situation där Kalle blev fälld i rätten för att det var kommentarer som lade som vi skulle plockat bort och tekniken spökade lite grann och så där. Men det var ändå intressant att se i dessa tider av trolldiskussioner och så hur annorlunda det var på den tiden. Inte för att det inte fanns troll, det fanns det absolut. Men jag kommer ihåg till exempel, vi hade ju en seniorchatt som var väldigt uppskattad med folk 65 plus liksom, som skrev till varandra. Och det hände ju naturligtvis att finniga tonåringar skulle in där och förstöra. Men de blev ju så totalt ignorerade. Det var liksom, det gick inte att tända den här
gnistan. Nej, jag var en av dem.
Men då märkte du liksom.
Ja, absolut. Det var ju, men det var lite mer verkligheten skulle jag säga. Ja. Men det var, det var liksom, man visste ju bara hur man pratade i verkliga livet. Just så gick det. Man över till en chatt och då fortsatte man på samma sätt. Mm. Det är liksom, internetkulturen var ju liksom verkligen i sin linda där.
Ja, det var den. Och jag skulle önska att vi lite grann kunde hitta tillbaka till det här. Att om du nu är i ett diskussionsforum med 65-plussare och de på tre kommentarer upptäcker att den här liraren, han är inte 65-plus. Ja, men då bara struntar vi i honom. Det blir liksom inte det här totala raseriet. Och, det var rätt häftigt att se hur det här verkligen självmodererades. Och jag var väl naiv där och trodde att så kommer det fortsätta vara, att det ska vara så mysigt.
En annan väldigt stor grej som Aftonbladet införde, som jag minns från mina tonår att man pratade om, för det här var ju helt revolutionerande, att allt innehåll från tidningen finns på webben. Mm. Varför ska jag då köpa tidningen? De är ju helt dumma i huvudet.
Tänkte du så?
Och mina kompisar också tänkte så, att det var obegripligt. Varför gör man så här? Men jag går ju dit såklart. Mm. Självklart, alla var ju där. Man gick ju inte in på Expressen.se heller. För Aftonbladet hade ju sånt försprång som de hela tiden höll. Så det här med gratis.
Ja, det här med gratis.
För det här
det som man idag pekar på och säger att om man inte hade gjort så då, så hade det minsann sett annorlunda ut idag. Och så. Men det är inte sant. Vi kan leda det i bevisning på riktigt om vi tittar på upplagesiffror och sådär, att det hade inte med det att göra att det så småningom gick ut från tidningarna.
Men hur resonerade man med gratis?
Nej, men det var ju att man började testa. Va? Och i den perioden när vi började testa det här så gick det fortfarande uppåt för papperstidningen, som jag nämnde för innan. Det var parallella kurvor. Va? Det gick jättebra på webben, det gick jättebra på pappret och man ökade tillsammans. Och någonstans så var väl det logiska resonemanget så här att köper man en papperstidning så gör man ju det för att man vill ha det formatet. Mm. Inte för att man liksom tycker att det i så fall duger lika bra med webben. Utan det var... Och sen så fanns det ju ingen motsättning då, för att papperstidningen i sig är ju ingen, åtminstone för en tidning som Aftonbladet som lever på lösnummerförsäljning och inte har prenumererad upplaga, så har ju aldrig intäkten ifrån försäljningen varit en speciell selling point för dem liksom, utan det gick ju ganska jämnt upp liksom. Kostnaden för att trycka och distribuera en tidning, det var ungefär vad vi fick av den som köpte den, utan allting har ju varit en annonsaffär där hela tiden. Och under de här första åren fram till 99, 2000, 00, 01 där, så gick det ju jäkligt bra med annonsförsäljningen också. Man tjänade ju sjukt pengar på att sälja annonser på webben. Så det fanns ingen anledning att inte köra på det spåret.
Så att du får ju representera hela mediebranschen här nu under de här åren. För den som kanske är forskare och tittar på det här året 2075 och inte har en susning om hur snacket gick 98. Hur funkade mediebranschen?
Ja, men rent generellt kan man väl säga att det fortfarande var en rest av det här att mediebranschen inte var speciellt bekymrad. För att papperstidningar kommer vi alltid att läsa, det var den allmänna hållningen. Man var inte heller speciellt bekymrad för att man såg hur intäkterna på webben faktiskt ökade. Alltså så fort man tryckte på knappen och började försöka monetarisera det, så visade det sig att det fanns pengar där. För om inte annat så fanns det ju massor med övergöda internetbolag som tyckte det var coolt att annonsera. Va? Så att, jag menar, Torget annonserade för hur mycket pengar som helst på Aftonbladet en gång i tiden, till exempel. Så att det fanns ingen problematisering runt det. Va? Utan det kom ju när upplagorna på ett väldigt tydligt sätt började vika. Och när annonsintäkterna på webben inte motsvarade förväntningarna längre. Och det som var den stora knäcken där i hela mediebranschen, det var ju just när kraschen kom 00.01, 99.00.01.
IT-bubblan.
IT-bubblan när den sprack. Va? För att den hade ju lite grann så här, man kan säga artificiellt så hade den ju faktiskt skapat en annonsmarknad som var väldigt upplåst. För det var för tidigt, publiken fanns inte där ute, annonserna och marknadsföringsmodellerna var alldeles för dåliga. Och så att det är ju klart som fan att när den bubblan spricker så går ju också luften ur annonsmarknaden på webben. Så att fram tills dess så var det egentligen aldrig några större problem. Det fanns ju fortfarande jättemånga på tidningsredaktionerna som inte gillade webben. Mm. Men då var det ju bara ur ett känslomässigt perspektiv liksom så här.
Ja, det där kan vi också diskutera lite kort. Hur rent statusmässigt, hur rangordnades internet och webben liksom på en tidningsredaktion vid den här tiden?
länge så var det ju mindre intressant än vaktmästeriet typ. Det var ju som jag sa, det var en liten organisation, ett par människor som satt i en hörna någonstans och fick sköta sig själv. Och hade jävligt roligt i den hörnan, men de hade ju ingen status överhuvudtaget på redaktionen i övrigt eller på tidningen i övrigt. Vilket ju har skapat de här organisatoriska cyklerna där man inledningsvis var tvungen att liksom skilja ut webbredaktionen och sätta för sig själv för att de överhuvudtaget skulle få några möjligheter för någonting gjort, för att annars åts de bara upp av tidningsarbetet så att säga. Och sen försökte vi då i första fasen i slutet på 90-talet att få ihop det här igen, och man började tänka flerkanalspublicering och ett gemensamt intake jobbade vi jättetidigt med på Aftonbladet, att man hade ett intake till allt och sen så skulle det här då fördelas i olika kanaler och så. Men när det sprack då, så tror jag att överallt utom på Aftonbladet egentligen så backade man ju tillbaka 100% på det här igen. Då skulle man ju lägga ner webben, tyckte man. Och det fick ju organisatoriska efterverkningar också. Sen har det tagit tid att komma fram till det läget där vi är idag, där webben är minst lika viktig som papperstidningen på de flesta redaktioner.
Så vad hände då 2001-2002?
Allting bara dör, utom på Aftonbladet.
Ja, men det är... Så Aftonbladet kör på, fortsätter få nya läsare. Mm. Och de andra tidningarna börjar stänga igen då?
Ja, och det är faktiskt, om vi nu ska prata forskning på det här, så är det går det liksom fortfarande enkelt att gå tillbaka och hitta tidningsartiklar där Expressen till exempel beskriver hur man i princip lägger ner hela sin webbsatsning. För att, nej men det här funkar ju inte. Nu har vi fått beviset på att det här inte funkar. Medans Aftonbladet och några få till, Helsingborgs Dagblad till exempel, som också hade varit tidigt ute, hade eldsjälar som på något vis hade förstått att det här kommer vi inte undan. Där höll man i på ett tydligare sätt, Östersundsposten också. Men de allra flesta annat, det var liksom så här backar vi tillbaka, det här ska vi inte pyssla med. Och för väldigt många så blev det ju så, vad var det vi sa? Det där med webben var inte bra.
Det ger inga pengar också.
Nej, precis. Det ger inga pengar. Och det var, alltså, man får ju komma ihåg att det som hände i IT-bubblan när den sprack, det var ju inte bara någonting som försiggick i mediebranschen eller i ekonomikretsar liksom så, utan det var ju folk som hade investerat rätt mycket pengar i Let's Buy It eller alltså det var ju verkligen en stor snackis och en stor händelse.
Alltså, om vi ska backa lite till dig då, din roll. Du har ju varit konsult och i mediebranschen hela 90-talet. Sen så började du jobba på HD, Helsingborgs Dagblad.
2001 någonstans.
Ja, så från utsidan så skulle jag väl se, din roll är ju också att vara mediedebattör. I allmänhet så hela 00-talet är ju bara en enda lång debatt om hur ska det gå? Kan du liksom försöka summera den debatten på något sätt? Så att, för att ingen vet ju ännu vad som kommer hända. Alla bara pratar om framtiden. Vi har den här nya grejen internet, den ger inga pengar. Sen har vi den här grejen papperstidning, den ger massa pengar. Men det kanske kommer avta det här med tiden. Så att, vad ska hända?
Det som var intressant där, det var ju att vi hade ju sett kurvorna för papperstidningen ganska tydligt börja falla. I synnerhet om man tittade utanför Sverige, om man tittar på den amerikanska marknaden till exempel, så hade ju redan där börjat ett fritt fall. Och där hade man också sett hur Craigslist till exempel hade vuxit upp och tagit en eftertextmarknad från de amerikanska tidningarna som jag tror var värd 17 miljarder och gjort till en 100 miljoner dollars marknad istället, för det var vad Craigslist behövde för att gå runt. Och då började det ju säkert vakna i huvudet på dem som åtminstone försökte se vad som hände, att här är det någonting som är mycket större än ett internt skifte. Alltså det är inte så här att det är inte så att vi har hela kontrollen längre. Det är inte så att om vi struntar i webben så kommer folk att fortsätta köpa vår papperstidning, för att man insåg att det dyker upp andra aktörer istället. Och Craigslist tror jag skulle varit borde ha varit ett mycket tydligare varningssignal egentligen för den svenska mediebranschen än vad den var. Men som svar på din fråga var hur debatten såg ut där runt 00-talet, det var ju oerhört polariserat och väldigt, väldigt känslosamt. Det var mycket känslor inblandat i den debatten. Man kan tycka den är känslosam nu, men då var det ännu mer, för då var det verkligen, du kunde ha folk som satt på samma tidning som hade varit kompisar i 20 år liksom, som helt plötsligt stod på helt motsatta sidor och slogs mot varandra. Så.
Vilka sidor var det?
Nej, men det var ju de som tyckte att vi måste hålla i. Alltså, vi kommer inte undan webben. Det här är en dipp. Det är liksom det är en ekonomisk utmaning. Det är en teknisk utmaning, för det var många tekniska skiften där också. Det är ett antal utmaningar, men det kommer att hända. Mm. Medan de som sa att rakt ut, nej, det kommer inte att hända. Vi har våra utmaningar för papperstidningen. Vi ser att den kurvan går ner, men det kan bero på en massa olika faktorer. Man, liksom, korrelation och kausalitet, det var inga begrepp som stod i högsätet på den tiden, utan det var bara känslor.
För det anordnas många konferenser liksom, under de här åren om mediebranschens framtid. Så din roll på de här konferenserna är väl lite också propagera för liksom, internet är på riktigt och gratis är också någonting som du...
Ja, jag var helt,
mycket på.
Yes, och det har jag varit helt, vilket ju innebar att jag slutade bli bjuden på de konferenserna så småningom. Alltså, och det var ju lite grann, tror jag också, ett problem för branschen. Det var att man var väldigt glad för sina egna sammanhang. Liksom, man åkte på de här, vad heter den organisationen, den stora tidningsorganisationen? Ja, lite afasi, vi får fylla på det sen. Men den stora internationella tidningsorganisationen i alla fall, som arrangerade konferenser och kongresser. Ena året så var man i Indien och nästa år var man i Japan och sen så var man i... Och du vet, det var ju tusentals deltagare. Mm. Tidningarna var ju fortfarande rika då. Va? Och så satt man där och lyssnade på hur branschen tyckte om den här utvecklingen. Men det var ju ingenting som kom in utifrån. Det var aldrig någon ifrån Google som var inbjuden och pratade om vad de pysslar med. Och det gjorde ju att det blev en liten sån här ekokammare. Och det var jävligt destruktivt.
Ja, det går ju inte att diskutera papperstidningsbranschens framtid eller tidningsbranschens framtid utan att prata om Google och Facebook.
Såklart.
För när börjar du få upp ögonen för det som Google gör? För annonsmarknaden, inte minst, att plötsligt kunna minimera priset och dessutom visa för kunderna att det här är vad du får, exakt vad du får för det du betalar. Mm. Till skillnad från när man säljer en bilannons i tidningen och så går lite på känsla och så, ja, det kommer ju lite några extra kunder på lördagen. Liksom.
Ja, det som är intressant med den gamla annonsmodellen, det var ju att du tvingar ju annonsköparen att ta hela risken. Du hade ju ingen egen insats i det överhuvudtaget, utan de fick ju köpa på speck. Liksom. Det var den här platsen, den här tiden, och så fick du hålla tummarna för att du hade utformat annonsen på ett sånt sätt att någon skulle bry sig. Och det har man ju fortfarande med sig över på webben i ganska hög utsträckning idag. Du säljer den här toppbannern liksom, den här veckan med så här många exponeringar. Och så. Och det kan vi säkert återkomma till också, men där finns ju mycket att göra i att dela på den här risken, att kliva in på ett helt annat sätt i den annonsaffären. Men det var något annat vi var inne
på. Ja, så när Google kommer.
Google, ja, just det. I och med att jag satt ju med fingrarna djupt begravda i statistiken. Mm. Så att långt innan man liksom... Innan det var uppenbart hur stort Google skulle bli så började det ju synas i statistiken hur mycket träff vi fick där, alltså hur mycket trafik vi fick därifrån. Och det gjorde ju också att det blev väldigt tydligt hur, för mig i alla fall och för de som jag försökte prata med detta om, hur Google är en möjlighet för oss. För att en av de saker som vi kämpade om på den tiden, det var ju att få trafik. Alltså innan sökmotorerna kom och långt innan sociala medier hjälpte oss, så var det ju lite grann så att det var ju beroende av att folk hade någon slags beteende av att en gång om dagen gå in och kolla på nyheter. Alltså vi fick ju ingen trafik gratis på den tiden. Och det var det jag tyckte vi fick via Google. Mm. Och dessutom så fick vi ju gratis trafik på gamla nyheter, på material som vi inte direkt kunde monetarisera på annat sätt. Så att det var väl det jag tyckte var poängen med hela den här gratisdebatten egentligen. Det var ju att genom att vi lägger ut allt det här materialet där ute, om vi tror att det finns ett värde i det, så är det ju bara för oss att i nästa läge se till och kapitalisera på det värdet och hitta rätt till det.
Men såg du risken då? För det var ju en risk för mediebranschen. Det är ju det som drabbar den nu väldigt hårt. Att det finns mer effektiva sätt att annonsera på.
Ja, alltså ur annonsperspektivet definitivt. Det är ju klart att det blev uppenbart tidigt. Och jag har gamla bloggposter från typ 97 där vi liksom diskuterar det här med hur vi ska kunna göra samma sak när det gäller riktad annonsering och hur vi ska fundera runt att i papperstidningen så skjuter vi med hagelbössa, på webben borde vi kunna skjuta prickskytt istället och så. Så det är ju klart att vi förstår att de gjorde någonting mycket, på ett mycket bättre och på ett annat sätt än vad vi gjorde.
Du startade det här Mindpark också lite senare på 00-talet. Kan du berätta, vad var det för någonting?
Mindpark var ett försök. Helsingborgs Dagblad på den tiden ägdes ju av Nya Värmlandstidningen till hälften och av en lokal ägarfamilj till hälften. Men satt också i ett styrelsesamarbete med Gota Media och vi hade Sydsvenskan precis runt hörnet. Och vid något tillfälle så var jag på en av de här TU-resorna till Japan och hängde med Sydsvenskans dåvarande vd. Och vi kucklade ihop att det är svårt för de små lokaltidningarna att få tillräcklig utvecklingskraft bakom det som behöver göras för att bli duktiga på nätet. Så då satte vi ihop ett utvecklingsbolag som var meningen då att det skulle jobba tillsammans med utveckling för HD, NVT, Gota Media och Sydsvenskan. Och den intentionen var nog god. Men om man har någonting med mediebranschen att göra om man känner Lars Ander så kan man tänka sig hur ett styrelsemöte med Lars Ander å ena sidan och Lars Svensson i mitten och Sydsvenskans vd som jag just nu letar efter namnet på också i andra änden.
Dåvarande vd.
Ja, dåvarande vd. Han som sen förskingrar en massa pengar och hade sig. Ja. Men alltså det var totalt kaos och det var omöjligt att få någonting gjort i den konstellationen.
Men ni gjorde ju en del, tog fram statistik och fungerade ju som underlag för resten av... Ni gick ju ut med det ni presenterade också ganska mycket på blogg och så.
Mm. Försökte jobba med öppenhet redan då. Mm.
Vad lärde du dig av det? När ni faktiskt jobbar ju inte med något annat under ett tag. Alltså, se vad det är som händer. Liksom.
Det var en helt fantastisk tid, för det är precis som du säger, vi hade ju sånt fokus på det så vi såg ju verkligen exakt vad det var som hände. Och jag hade en jätteduktig analytiker som heter Erik Forsberg som liksom jobbade 8 timmar om dagen plus all sin lediga tid egentligen med att gräva i det här och plocka fram jättefina rapporter. Så det var ju ingen tvekan om hur tangentens riktning såg ut. Det jag lärde mig, det var väl värdet av att ta reda på hur det ser ut men också svårigheten att få andra att förstå det. Att liksom det är en... Vad man brukar säga, denial is not just a river in Egypt. Liksom. Det var mycket förnekelse på den tiden och det var mycket så att man ville inte se saker och ting för vad de var. För man tyckte att det fanns ingen bra lösning ur det. Va?
Hur tydliga var de här kurvorna? Jag jobbade ju i mediebranschen själv under de här åren och var med om varsel efter varsel. Men det var ju ändå många på redaktionerna som sa men alltså, det är ju papperstidningar som säljer, det är det som är affären. Liksom. Varför ska vi ens hålla på med det här andra?
Men det där är ju fascinerande för att även om papperstidningen i intäkter har svarat för merparten och fortsätter fortfarande på de flesta fall svara för merparten av intäkterna, både på annonssidan och på prenumerationssidan, så är det ju ingen som argumenterar mot hur kurvan ser ut. Och då kan jag inte förstå hur man kan tycka att vi ska fortsätta göra mer av det när du ser vart kurvan pekar. Och när vi sen lägger lite demografi ovanpå den där kurvan och kan konstatera att anledningen att det inte går fortare det är att folk lever längre och är relativt sett rikare än vad de var förr. Så att, jag menar, jag tror det var senast jag fick insyn i HD:s prenumerationssiffror så var ju snittåldern på prenumeranterna 72 år. De har alltså fler 90-åringar som prenumererar på tidningen än vad de har 40-åringar. Och det liksom är så, alltså, ja.
Och det här, hur länge sedan var det du såg de här siffrorna?
Ja. 4 år sedan skulle jag säga.
Så det kanske har gått upp till 76 nu då?
Ja, det har ju definitivt inte gått på rätt håll. Och det här, Lasse Johansson som var chefredaktör på HD vid det tillfället, han har ju stått och refererat till motsvarande siffror i öppna debatter på Publicistklubben bland annat. Så att. Det är ju ingen tvekan. Och det var ju länge sedan det var någon tvekan.
Som 00-talet var, hur ska det gå? Så blev ju 10-talet uppvaknandet.
Det kan man säga. Uppvaknandet och lite grann den här paniken. För jag menar, jag kan ju erkänna att vi har ju inte knäckt den ekonomiska modellen. Va? Och jag tror aldrig vi kommer att knäcka en ekonomisk modell för medierna som medger att mediehusen ser ut som mediehusen har gjort tidigare. Jag läste precis nu HD ska ju gå ut och sätta upp ett betaldraperi igen. De har ju varit en av de sista tidningarna som har hållit emot. Och tittar jag på det de har släppt av sina egna kalkyler så kommer de att ha en månadsintäkt som bär precis vad vdn kostar. Eller rättare sagt vad vdn för HD kostade för 3 år sedan. Så att det är liksom lite grann så här att man letar efter de här intäktsströmmarna som nästan ska motivera att man sitter kvar och ser ut på samma sätt som man har gjort innan.
För att du propagerar ju fortfarande för gratis.
Yes.
Du har gjort det hela vägen. Samtidigt så när man tittar nu är det 2016 och slutet av 2016. Mm. Och det man ser är ju att tidningar som DN till exempel, de tar ju betalt svenskan. Man kan ju knappt läsa en artikel utan att det kommer upp några ruta om att så här, det här ska du betala. Mm. Som utvecklingen har ju gått mot betalt. Så vad tycker du om det?
Jag tycker att det finns ett par problem med det. Det ena är det att de vill ju inte släppa hur siffrorna ser ut egentligen. Peter Wolodarski är ju jätteglad för att berätta om hur många digitala prenumeranter de har. Men när jag frågar om betalningsgraden så blir det ju knäpptyst. När jag frågar om churn, alltså hur många som säger upp prenumerationen, hur det ser ut med det man tidigare kallade för kampanjbytare.
En krona första månaden.
Exakt. Och så länge vi inte vet det så vet vi ju inte heller om det finns någon bärkraft i den modellen. Och det tycker jag är synd. Och jag kan säga, jag förstår verkligen inte, om jag ska vara snäll, så förstår jag verkligen inte varför man inte släpper ut de här siffrorna så att vi kan ha en informerad och välgrundad mediedebatt i Sverige. Det är fullständigt obegripligt.
Vad tror du om du skulle spekulera? För du är ändå expert.
Nej, men man släpper ju naturligtvis inte ut siffrorna för att de är inte speciellt fina. Mm. Jag är helt övertygad om att betalningsgraden på DN till exempel, det handlar inte om att han har speciellt många fullprisbetalande som ligger och bara tickar. Och så länge vi då bara tittar på ett antal digitala prenumeranter i en siffra och inte vet vad de betyder intäkter, så blir det en ganska platt diskussion. Men det som är ännu intressantare med detta, det är ju egentligen att vi är ju fortfarande inte färdiga med det här att se hur det nya medielandskapet ska se ut. Och jag är ganska övertygad om att den som låser in sitt innehåll och gör att om jag klickar på en länk som du har lagt ut fastnar i en betalvägg, så småningom så kommer liksom det att erodera den relationen som du och jag har, och då kommer du att sluta posta den länken för du vill inte göra mig arg eller upprörd. Alltså det stoppar in så mycket friktion i
man isoleras i lite på internet också, så här, lite törn där som är.
Ja.
Om man inte kan dela artiklarna så gör man ju inte det, och då får de ju ingen trafik dit.
Nej, och det som har varit helt centralt för mediebranschen i alla tider, det har ju varit relevansen. Alltså man har ju betytt någonting för civilsamhället, man har betytt någonting för demokratin, man har varit en aktör i det. Och ställer du dig utanför så naggar du ju på relevansen. Och ju längre det pågår, ju mindre relevant blir du. Och det är inte bra för tidningarna, det är inte bra för demokratin och det är inte bra för internet.
Men då säger ju säkert Peter Wolodarski, men vad ska vi göra då? De ser ju alla kurvor också. Alltså de hoppas ju på den här kurvan. Att den här kurvan ska liksom bära.
Ja.
Precis som att folk betalar för Spotify eller betalar för Netflix. Varför kan man inte betala för DN?
Därför det är helt olika produkter, det är helt olika konsumtionsmönster, det är helt olika strukturer bakom. Alltså den där jämförelsen den får man höra lite för ofta tycker jag, för det är news is a commodity liksom, så är det bara.
Det är skillnad på nyheter.
Vad sa du?
Det är skillnad på nyheter och analys.
Ja, det är klart det är. Ja. Det är klart det är. Jag menar, de som lyckas med sina betallösningar, betalvägar på nätet, det är ju de som antingen har ett väldigt starkt community där det är en poäng att tillhöra den klubben, Wall Street Journal till exempel, eller där du har en enorm internationell publik liksom, som New York Times, så att du faktiskt har råd och möjlighet att nöja dig med 1% av den potentiella trafiken, för det är fortfarande så stort och så mycket. Och det är ju där det går sönder när man börjar titta på den här modellen och räknar konverteringsgrader och så, du kommer ner på mindre aktörer, för att liksom, det finns för liten potential helt enkelt för att det ska bli bärkraftigt. Så svaret på frågan vad borde man göra? Mm. Det är ju naturligtvis ur mitt perspektiv då, att man borde titta på alla de andra intäktsströmmarna som inte motsäger varandra. För att i samma ögonblick som du reser en betalväg så är det helt uppenbart att du kommer att minska dina möjligheter att tjäna pengar på annonsering. Du kommer att minska dina möjligheter att tjäna pengar på dataförsäljning till exempel, för att du får en bias, alltså du får en snedvikt i ditt datasätt liksom, för det är bara de som betalar som kommer åt och så vidare. Du minskar dina möjligheter att göra andra intäktsströmmar och aktiviteter som bygger på att du står mitt i ett community med en superstark relevans och alla känner till dig och alla kan ha en relation till dig. Allt det där minskar du när du reser en betalväg. Men alla de andra intäktsströmmarna som du kan experimentera med och jobba med, de kannibaliserar inte på varandra. Och då tycker jag att när vi liksom vet att kalkylen för betalvägen är trasig, fokusera på det andra då. Var lite modig och våga säga att det handlar kanske inte alltid om att många bäckar små och så här, utan ibland måste man göra val. För att försöker du göra båda delarna så får du en konflikt.
Du har ju bakgrund inom tidningsbranschen. Du har jobbat inom tidningsbranschen otroligt länge. Vi får anta att du gillar tidningsbranschen.
Jag älskar den.
Eller hur?
Ja.
Så nu kommer kanske lite tråkiga nyheter för tidningsbranschen. Hur kommer det gå?
Ja, men det kommer inte gå bra om vi fortsätter som vi gör nu. Det kommer inte gå bra för tidningsbranschen, men det kommer gå alldeles utmärkt för journalistiken. Jag tror det. Och jag börjar närma mig det läget nu. Det sa jag väl kanske redan för 2-3 år sedan i en annan sån här intervju där vi pratade med i branschen. Att jag tror det är dags för en skogsbrand. Jag tror det är dags att vi liksom att vi blir av med det här lasten egentligen som vi sitter med de stora överbyggnaderna, den stora överheden, de stora kostnaderna. Jag menar, vi pratar om intäkter från papperstidning, men det ska ju gudarna veta, det kostar ju pengar att trycka en papperstidning också. Det kostar pengar att producera en papperstidning. Och hade vi liksom varit av med allt det där och startat från scratch, då tror jag att vi hade byggt upp de här medieaktörerna på ett annat sätt. Vi kan titta på till exempel ProPublica i USA, som jag tycker är en fantastisk tjänst. Det är alltså 45 personer som sitter där och jobbar, högt kvalificerade redaktörer och journalister. Det är nästan ingenting annat, utan det är dem. Och då behöver du en mycket mindre intäktsmassa för att gå runt. Och du kan jobba på ett annat sätt. Så att de lägger ut allt sitt material med Creative Commons-licens. Alltså de jobbar ju för och mot sina finansiärer egentligen, för att deras material ska få maximal spridning. Och då är det ju inte intressant för dem att det ska gå just deras kanal. Och så, alltså, du hittar helt andra intäktsmöjligheter när du öppnar upp för det.
Men Aftonbladet.se kommer ju klara det här som vi liksom pratat om. Alltså, man har förstått det från början, man är störst. Men tänk, ja, Närkes Allehanda.
Lägg ner och börja om.
Ja. Men Örebroborna är ju vana vid att ha en morgontidning som kanske kommer varje morgon, som kan djupanalysera, gå och kolla diariet hos kommunen, ringer polisen varje morgon.
Yes.
Håller koll.
Ja.
Kommer det vara så här? Liksom?
Nej, men alltså, du behöver ju inte en papperstidning som kommer varje morgon. Och det är ju snart en saga i vilket fall som helst. För allt fler går ju ner till få dagars utgivning nu. Men du behöver ju inte ha en papperstidning för att någon ska gå och kolla diariet. I synnerhet inte i tider som vi är på väg in i här nu med en ökad öppenhet från offentlig sektor. Vi pratar öppna data, vi pratar öppna diarier, vi pratar en helt annan access till det här materialet som gör att du faktiskt inte behöver gå ner där och nådigt knacka på dörren varje morgon för att få lov att titta i diariet. Då kan vi också bygga helt andra mekanismer runt den här granskningen som vi ska göra. Där det inte behöver kosta som det har gjort innan, där det inte behöver fungera som det har gjort innan. Men så länge vi har den traditionella mediebranschen som sitter här lite grann och i vissa fall som är stampen till och med liksom mer eller mindre går runt på våra skattepengar idag liksom, så ligger det ju lite grann som en våt filt över utvecklingsmöjligheterna ena sidan och intäktsmöjligheterna andra sidan. För så länge GP är det starka varumärke de är i Göteborg, så är det ju klart att väldigt mycket av annonspengarna fortsätter att landa hos dem. Men man eldar egentligen för kågan. Om du hade haft en helt annan struktur än Stampen som hade haft i uppgift att bevaka demokratin i Göteborg, så tror jag dels att man hade gjort det bättre, för demokratin i Göteborg är ganska trasig. Men du hade kunnat göra det för så mycket mindre pengar än vad GP kostar. Och då behöver du också mindre intäkter. Jag menar, titta på det ni gör här nu liksom, eller titta på en sån YouTube-stjärna som Casey Neistat liksom, som har producerat fantastiskt kvalitetsmaterial här i flera år. Han är i princip en enmansredaktion. Alltså, vi behöver inte de här husen längre.
Så, men ta Närkes Allehanda som exempel då. Hur kommer det se ut att när man går till jobbet där om 20 år?
För det första tror jag knappt att du går till jobbet. Alltså, varför ska du gå till en fysisk plats för att arbeta med journalistik? Du har förmodligen redaktionsmötet online. Förhoppningsvis har du ett öppet redaktionsmöte så att din publik kan titta in och ge dig feedback, så som TV2 Lorry, nyhetsorganisationen i Danmark, har börjat med nu. Sänder sina redaktionsmöten på Facebook och får jättebra feedback på det.
Det är ingen slump att det står kontor på din laptop?
Nej, det är ingen slump. Och egentligen borde... Jag hade en telefon en gång där det stod lilla kontoret på. Det är liksom, vi är ju rörliga på ett helt annat sätt idag.
Ett jobb är något man utför.
Ja,
inte en plats man är på.
Nej, precis. Och det är kanske inte ens någonting du har. det kanske inte ens så är att du har ett jobb eller att du har ett arbete, utan du gör ett arbete, du gör ett jobb. Och då är det ju jättemycket som förändras igen då, tillbaka till den här överbyggnaden, overheadkostnaderna, all struktur som du behöver runt omkring. Det behövs ju inte för att göra journalistik. Så att det kommer att se väldigt, väldigt annorlunda ut för Nerikes Allehanda, för NA.se framöver. Och jag hoppas ju att den omställningen ska gå så snabbt som möjligt, för att så länge man håller på det viset som man gör nu, så minskar man ju kopplingen till publiken. Du minskar varumärkeskännedomen, du minskar din relevans i det demokratiska samtalet. Och det betyder ju att du kommer ha en uppförsbacke sen igen, och du ska försöka ta igen det. Så jag tycker egentligen att man skulle liksom så sluta trycka papperstidningen nu, liksom flytta ut av de gigantiska husen, koka ner det här till en redaktion som består av ett antal journalister, någon tekniker och en väldigt enkel publiceringsplattform, och så bygg på det som är kraften i varumärket.
Bara för några veckor sedan så presenterades ju den här medieutredningen som inte riktigt går i linje med det du säger. Vad tycker du om den, när man pratar bland annat om public service och hur man ska kunna stötta lokaltidningar ute i landet och så vidare?
Och jag tycker det man missar där, det är ju det mest fundamentala av allt, är att om vi har en gemensam finansierad journalistik som vi har via public service, då är det ju klart att alla ska få tillgång till den journalistiken. Så det enda man egentligen hade behövt säga i medieutredningen, det är att nu häller vi alla pengar i det här produktionsbolaget som vi kallar för public service, och allting som de producerar ska vem som helst få lov att använda. Tänk vilket kvalitetsmaterial det hade varit för NE, och sen paketera, slå in i en lokal prägel. Liksom det där är faktiskt, det är lite grann min stora sorg, att vi fortsätter att misshandla public service på det viset som vi gör.
Jag tänkte vi skulle börja avsluta nu, men jag har en fråga som jag skulle lite nyfiken på att höra. Säg att den här forskaren år 2078 sitter och tittar på det här och lyssnar på det här. Så här, hur skulle du vilja att du blev ihågkommen liksom, för det du har gjort för svenskt internet?
Oj. Ja, men det där spelar mig faktiskt ingen roll. Jag brinner för det jag brinner för, att jag tycker att det är viktigt, inte för att jag är viktig. Alltså jag tycker verkligen på riktigt att den svenska mediebranschen och allt det vi har pratat om här nu, om resan från liksom det tidiga 90-talet och fram till nu och förhoppningsvis fram till 2078, att det är en superintressant resa. Men jag har faktiskt på riktigt ingen ambition att ha någon plats i den historieberättelsen.
Så om vi tittar lite mer kortsiktigt då, vilken är din roll just nu?
Att fortsätta vara lite grann en blåslampa. Jag tycker det är väldigt intressant att se vilken skillnad det är attityd på människor när de sitter i mediehusen och när de lämnar mediehusen. Och de allra flesta orkar inte titta tillbaka och försöka liksom driva debatten. Men jag tänker nog försöka orka.
Okej, det får bli slutorden tror jag. Tack så mycket Joakim Jalemer.
Tack själv.